Ny vecka och ny podd och nu är det sista rycket innan julen. Hur känns det?
Ja, men härligt. Jag fyller år snart också. Det ska bli kul. Jag vet inte om det är något att glädjas åt att fylla år eller om det är bara ett steg närmare slutet.
Du låter som ett litet barn nu som ser fram emot din födelsedag.
Ja, riktigt så är det inte. Men, ja, men det blir härligt. Litet break från hockeyn och få andas lite. Och vi tar ju faktiskt ett uppehåll med podden också ett par veckor och är tillbaka där strax efter nyår. Så ni får hålla till godo med förhoppningsvis ett härligt avsnitt nu och lite julledigt, sen kör vi igång igen.
Absolut. Men du är på ren uppsluts nu. Du som kommenterar så mycket SHL. Vilka har varit dina tre favoriter under hösten? Du får välja vad du vill här nu. Tre favoriter under hösten.
Och tre favoriter, ja, men alltså det går, då jag bakar ihop Somela Karlqvist som den duon som en favorit. Jag vet, jag älskar Schmeichel också, men jag bakar ihop duon där som liksom någonting jag verkligen gillar. Sen en annan sak, det är Somela, sen backarna, vi liksom sätter en rubrik, backarna. Du har Theodor Lennström, du har Lukas Bengtsson, Jonathan Poda såklart, Oscar Fantenberg, Anton Lindholm, Andreas Borgman, Christian. Det finns så sjukt många bra backar. Så att det är backarnas år i år. En tredje favorit. Ja, fasiken ska det vara. Det är, ja. Herregud, ja, den var tuff. Nej, men alltså, jag får ändå ge en sån som Östman och gänget där i Linköping. De har ändå fått ordning på det där. För att när man kollar på tabellen nu så känns ju inte Linköping som ett lag som... Ja, men de riskerar att få kvala. Nu sitter vi om några veckor igen och så har de förlorat några. Men de har ändå fått... Jag tycker att de har fått lite struktur och stabilitet på det där. Så att det är väl ledarteamet där i Linköping då. Men,
ja, intressant.
Du tog mig lite på sängen där. Då vill jag bolla vidare. Då får du köra Hockeyallsvenskan då.
Ja, men absolut, det tänker jag göra. Alltså jag skulle vilja säga att vi har fått Stockholmsderby i Hockeyallsvenskan. Jag tycker det är roligt att vi fick ett fullsatt Globen där. Det var spänning. Två lag, två rivaler som krigar där. Sen måste jag ändå ta ut nordamerikanerna i Björklöven, Chilki och Pooley. Och Fortier har väl hamnat lite grann i skuggan också av de här två. Fortier har ju också varit en lyckad utfall där, och Fitzgerald har ju också steppat upp här nu den här säsongen, så att de har fått sånt utfall på nordamerikanerna. Alltså Kentes statistik på nordamerikaner, den är förmodligen bättre än vad Emil Georgssons är, skulle jag faktiskt säga, om du tittar tillbaka. Det är inte många floppar han har.
Det var ett gäng i fjol, får man faktiskt säga ändå. Men vidare till en tredje då.
Ja, men jag fortsätter på det nordamerikanska spåret. Eller egentligen hela Modo Hockey, hur de har fått ihop det skulle jag säga. Även om man nu har tappat både Woods och Dickinson, så bara fortsätter man vinna. Man bara maler på, man har sin segersvit. Och, ja, det skulle jag säga är de tre stora topparna här i Hockeyallsvenskan under hösten.
Ja, nej, jag kan ju konstatera, om vi då har summerat halva säsongen, så har det varit bra jäkla puls i SHL och hockey och allsvenskan. Nej, men nu drar vi igång, va?
Tycker jag.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Men du, jag vet ju att detta är en hockeypodd, men du, VM-finalen, alltså det liknar ju nästan en hockeymatch i spänning och dramatik och mål och allting.
Alltså satan, vilken final. Alltså det kändes ju som att Argentina hade full koll. Vi är ingen fotbollspodd, vi ska fatta oss kort. Mbappé, han gör tre mål i en VM-final, han får ändå inte vinna VM-guld. Och när Argentina avgjorde, det kom nästan som en... Jag började nästan grina av glädje, av lycka. Jag visste inte ens att jag höll på Argentina, men jag var så jäkla Messi. Han fick vinna sitt VM-guld. Han kommer gå till historien som den bästa, kanske någonsin, bästa fotbollsspelaren. Så att det är sjukt härlig final.
Ja, verkligen. Och jag får ju också säga det. Jag höll ju faktiskt på Argentina, och jag tycker det lever kvar sen tyskarna fick den där straffen i VM-finalen 1990 när Andreas Brehme smällde in den i 85:e minuten på Olympiastadion i Rom. Sen dess har jag hållit på Argentina och velat att de ska vinna. För mig är Argentinas tröjor, det är fotbolls-VM för mig.
Ja, nej men det är sant. Nej men då får väl, inte för att jag tror att det är många från Argentina som lyssnar på den här podden, men om det nu är någon så då får jag väl sträcka ut och gratulera till VM-guldet.
Men du, jag vet att det finns en lyssnare som håller på, jag tror han håller på Oskarshamn, som bor i Brasilien. Jag reserverar mig för vilka han håller på, men jag tror han håller på Oskarshamn, som brukar skriva lite grann till oss. Han bor i Brasilien, så är det fotbollsland i alla fall.
Ja, nej, men det var ju första gången sedan 2002 som ett icke-europeiskt land vann VM. Men om man ska göra en brygga över från Argentina och Frankrikes final, så tycker jag att det passar bra till Modo. För det jag ser i Modo, jag vet att det är långsökt, men det är inget annat lag i hockeyallsvenskan som har det passningsspelet som Modo har. Det tempot, inte nödvändigtvis i skridskoåkningen. Man har saknat lite spelare sina bästa. Men det passningsspelet som Modo visar upp, det är... Ja, det är faktiskt SHL-klass skulle jag vilja säga. Och det är inget annat lag i hockeyallsvenskan som matchar.
Inte, alltså Björklöven och Djurgården tycker du inte är nära Nej. Den nivån i passningsspel?
Nej, det tycker jag inte. Björklöven har ju... Ja, i en semifinal eller en finalserie så är det inte alls otänkbart att Björklöven kommer vinna över Modo. Tvärtom kanske till och med att de kommer kunna liksom... När nivån höjs lite, spela mer fysiskt, grisa lite... Där tror jag att Modo kommer kunna få problem, ett större problem med Björklöven än med Djurgården faktiskt. Så att det är såklart ovisst. Men i en grundserie matcherna så att de klarar inte av att mäta sig med dem just i skridskoåkning i form av passningstempo, hur man driver upp det.
Modo har tangerat Timrås rekord nu på 15 raka matcher med vinst i hockeyallsvenskan. Och seriesegern kan vi ju räkna hem. Och många säger, ja men det gäller ju bara i slutspel. Men vi minns ju ändå hur det var för HV förra året när de kunde göra ett val där man mötte Karlskoga. Och man, egentligen så valde man ju inte Karlskoga utan man valde ju egentligen att Modo skulle ställas mot Björklöven.
Nej men alltså det är det som är, när du har det upplägget som du har i hockeyallsvenska slutspel, när du kan välja så sitter du i en jäkla guldsits när du har den första platsen. Sen kan man ju alltid liksom... En pessimist kan ju alltid kliva in och säga, ja, har de toppat formen för tidigt? Är de toppade nu? Är Djurgården inne i den berömda processen? Eller Björklöven för den delen heller? Har Modo liksom... Jag ser, även om Modo är väldigt bra, så ser jag fortfarande att det finns mer att kunna få ut där. Det är inte så som man är uppe och touchar i toppen och nuddar taket hela tiden. Men det finns ju en reservation att de kanske har liksom formtoppat sig ganska tidigt. Och sen, jag menar... Om de vinner 15, 16 eller 17 matcher och inte går upp så spelar det noll roll. Det har ju noll betydelse.
Om Modo är Argentinas-svaret i hockeyallsvenskan, är Jocke Lindström Messi-svaret i SHL med tröja nummer 10 som också ingår i en segermaskin?
Ja, det skulle man väl kunna dra en liknelse till. Det var inte alls illa faktiskt. Och Jocke har ju varit bra under många, många år, likt Messi. Men då har ju Jocke fått vara med och vinna i alla fall SM-guld. Så jag vet att Messi har vunnit i alla ligor han har spelat det. Men det som gör fascineras med Joakim Lindström och Oscar Möller, det är att man orkar driva på. Och när man pratar med folk i Skellefteå, ledare, spelare, ledare som har varit där tidigare, alla säger samma sak. Det är de som driver på träningarna och tillsammans med Jonathan Pudas. Vilket gör att år efter år så får man den där framgången när du sätter ramarna. Det här är det som gäller i Skellefteå. Det sätter Lindström, Möller och Pudas.
Nu har de ju varit där i många år och Möller kommer antagligen spela ett par år mer än vad Jocke Lindström som kanske spelar detta plus nästa kanske eller till och med lägger av efter detta. Vilka ser du i Skellefteå-truppen idag ska vara de pådrivarna? Är det Wingerli, Per Lindholm eller vilka ser du ska komma efter utöver Pudas då?
Ja men alltså efter Pudas har ju många år kvar så att jag menar han kommer ju i stort sett spela lika länge som Wingerli. Så att det är svårt att säga, men det man kanske upplevde och kände för 3-4 år sedan, det var ju vad händer den dagen som Jocke Lindström och Oscar Möller lägger av. Nu känner jag inte samma oro inom citationstecken för det, för nu har man ju fyllt på med stomspelare som Wingerli, Per Lindholm som kanske är något år yngre men Pudas. Och sen, jag menar, du kommer ju kunna få tillbaka en sån som Jonathan Berggren och också Jesper Frödén. Kanske nu när inte KL är ett alternativ på det sättet så kommer man kunna få tillbaka de spelarna och få snurr på verksamheten runt igen. Så att jag känner ingen oro över att det kommer bli ett enormt tomrum när de lägger av, som jag gjorde för kanske 3-4 år sedan.
Vi måste också ta upp alla de här unga backarna som de får upp i Skellefteås verksamhet, för det är, tar mig fan, helt otroligt. Ja. Alltså hur självklara de är. Alltså, jag såg Axel Sandin Pelka redan under, under försäsongen, i försäsongen där han mötte Björklöven borta. Alltså det ser ut som han aldrig hade gjort någonting annat.
Men det som är så fräckt läckert är att de kommer upp och har, det är totalt respektlöst. De kommer upp med en självklarhet. Jag pratar inte en respektlöshet mot de äldre spelarna, men när de kommer ut och spelar match, det är liksom, det här är jag bra på. Jag är duktig på att bära upp pucken. Jag är duktig på att hålla i den. Då gör man det. Och så tillåts man göra det också. Man tillåts till viss del misslyckas och då lyckas. Och det är klart att då får man den här snurren och fina då, när man kan flytta upp från juniorverksamheten med Salomonsson som backen. Han har kanske inte fått, nu han visserligen skadade med sig JVM, men han var ju brutalt bra innan. Och sen när han skadade sig så kom ju Pelika in och var, ja, på samma nivå.
Jag upplever det som att jag störde mig lite grann på det här i veckan. Din kollega här, Mikael Daggen Eriksson, sa att det här är hockeyallsvenskan för mig när där är äldre och yngre spelare. Att man har en tendens att romantisera lite grann med hockeyallsvenskan på det sättet. Men jag menar, tittar du på SHL så kommer Pelika upp och samtidigt så är Joel Lundqvist i samma serie. Så det är väl ingenting som är unikt för hockeyallsvenskan i sig. Man har en tendens att romantisera de grejerna i hockeyallsvenskan lite väl mycket, kan jag tycka.
Ja, och speciellt i år då man pratar om att hockeyallsvenskan, och det har aldrig varit så här många spelare i junior-VM som det är i år. Nej, det har det ju inte varit från hockeyallsvenskan, men det är ju för att Djurgården är där och har 5 spelare med i truppen. Vilket gör att, jag menar, de har ju fått en bra resa, även om kanske Lekkerimäki inte har varit så bra som man kanske trodde att han skulle vara i hockeyallsvenskan med tanke på att han levererade i fjol. Så hade ju de varit liksom spelare som hade spelat regelbundet i SHL om Djurgården hade varit kvar där. Så att, ja, det finns en romantiserande bild med hockeyallsvenskan, men samtidigt är det är deras roll att bygga upp det också för att bygga deras liga. Jag såg dock att du hade en liten sarkastisk tweet angående hockeyallsvenskan under den gångna veckan där du skrev liksom, bra att inte man får låna spelare, det här lånekaoset igen. Nu, är det, nu lånar man ju hejvilt från hockeyettan upp till hockeyallsvenskan.
Ja, exakt. Och det blir ju, det blev lite ironiskt att man ville ha bort alla de här lånen från SHL som bara kom in. Jag menar, Oskarshamn, när de låg i allsvenskan, då var det ju Örebro J20-spelare in ena veckan och så var det någonting som kom från någon annan den andra veckan. Det var liksom för mycket in och ut. Och nu när man har lite skada, ja men vi plockar upp lite allsvenska spelare till SHL och i hockeyallsvenskan, ja vi kan väl ta in någon från hockeyettan här som kommer in någon enstaka match. Så det blir ju lite lånecirkus av det också.
Men det betyder ju å andra sidan att jag fick se Vimmerbefostrade Jesper Norbäcks SHL-debut i Örebro-tröjan i lördags.
Ja, och det var väl inte fyskam?
Nej, absolut inte. Han spelade ju inte så våldsamt mycket, men gjorde ju inte bort sig på något sätt, även om steget upp där. Jag tycker ändå att det är, Tony Mårtensson vet jag var samarbetsvillig. Han skulle ju släppa Jakob Svensson och Jakob, eller var,
jo, Jakob Svensson och Jakob Ragnarsson, ja.
Exakt, och så vart de skadade. Och då fick man ta upp Anton Klint och Jesper Norbäck istället. Jag tycker det, utifrån där Almtuna befinner sig i näringskedjan, så är det helt rätt av dem att låna ut spelare. För det är ju kanske eventuellt ringa på vattnet att lite, nu är det som att svära i kyrkan, men det byggde ju Panten sin framgång på för ett gäng år sedan. Och liksom, kom till oss och ta nästa steg. Och då skulle ju det kunna vara Almtuna också, för att det är få spelare som går till Almtuna för att de vill spela i just Almtuna.
Ja, men så är det. Och tittar vad Almtuna har gjort genom åren, så är det ändå en hel del spelare som har gått i Almtuna och fått stora roller i Almtuna för att få chansen i SHL. Jag menar, en sån som Hampus Harlestam hade du förmodligen aldrig talat som SHL om han hade, han gick ju egentligen direkt från Vimmerby i Division 1 och via Oskarshamn och så till Almtuna, där han ändå har blivit en bra spelare i allsvenskan. Vi hade väl inte pratat alls om honom egentligen om han hade spelat i ett bättre allsvenskt lag och varit en tredje, fjärde center någonting.
Men du, kollar man på tabellen nu så ligger ju Almtuna på 8:e plats och projekt 2024 Västerås hacket efter på 9:e plats på 35 poäng. Det får man väl, med all respekt för Almtuna, så får man väl säga att det är ett gigantiskt fiasko att Västerås ligger efter då både Östersund och Almtuna för den delen.
Ja, men alltså Västerås, så här tror jag om Västerås. Jag tror att de känner jäkla press där i Västerås just nu. För man har byggt upp det här gulsvart 2024 och nu man ska till SHL senast 2024. Det kan låta jättefint och sådär när man bygger upp det och bygger en trovärdighet mot sponsorer och supportrar. Men om vi ska vara helt ärliga nu. Hur ofta när man bygger upp de här, vi ska gå upp inom 3 år, vi ska ta x antal SM-guld inom den här tidsperioden. Hur ofta håller det egentligen?
Vad var det Mikael Campese sa när han klev in i Brynäs? Skulle det vara 4 guld på 10 år? Eller var det Leksand Vision 2019? Skulle man vinna SM-guld? Så. Det som blir, det är ju väldigt lätt för oss utifrån att slå hål på det här. Haha, ni trodde det minsann. Ni stack ut näsan, era jäklar. Eller ni gjorde det. Det finns ju också en charm i att man har en målsättning, en ganska skarp sådan. Men det medföljer ju en press, i det här fallet för Västerås. En gigantisk press, och det tappar ju all trovärdighet när man halkar runt som man gör där. Men vad var det på, i Västerås som vanligtvis har ganska bra tryck på matchen? Var det typ 12-1300 på matchen i fredags?
Ja, nej men alltså jag tror att trovärdigheten är ju i stort sett tvärdöd när det gäller vad de har för förtroende från framförallt supportarna. Jag tror näringslivet är ju med på ett långsiktigt tåg och man har skrivit kontrakt över längre tid, men från supportrarna så är det i princip i botten, och jag upplever det ju som att Västerås inte kommunicerar speciellt mycket heller med sina supportrar. Jag menar, ordförande Per Södergren har inte visat sig överhuvudtaget på hela hösten här. Lokalmedia vet, jag har jagat honom och det var någon som sa till mig, får ni tag på Per Södergren i Västerås så kommer ni göra det mest exklusiva intervjun ni gör på hela hösten.
Men vad är behovet av att prata med en ordförande, tänker jag? Du har en tränare, du har en sportchef.
Ja, men alltså styrelsen är väl ändå högst ansvarig. Ja, det har ju absolut varit en process att man skulle byta tränare och man träffade ändå Håkan Åhlund på Arlanda. Man har tagit in Robert Nordmark i båset. Hur är förtroendet för Patrik Zetterberg som ändå driver det sportsliga? Hur mår Västerås som klubb? Det är väl ändå styrelsen som ska stå till svars för de frågorna.
Skulle du säga att krisen är total, för att sätta en rubrik, i Västerås just nu?
Ja, det är den, absolut. Och jag vet inte riktigt vad de ska göra åt det nu, för att tittar du på spelarmaterial, man har ju i grunden, tittar du på pappret bara, ja men det ser rätt bra ut det här laget, men toppspelarna, de levererar inte alls. Om du tittar på sånt som Daniel Gunnarsson, alltså de insatserna han har gjort i veckan,
Nej, de är han
allt annat än nöjd med.
Nej, det är ju matcher som man som spelare helst vill glömma. Sen mot Björklöven, man hade två målvakter från Hockeyettan. Jag tänker inte hänga dem på något sätt. De spelar Hockeyettan av en anledning, säkert ambitiösa, bra killar. Men det finns ju en anledning att man inte spelar i Hockeyallsvenskan. Får komma in och spela på hemmaplan i ett krisande Västerås. Jag hänger inte någon av målvakterna på något sätt. Man tappar då efter första perioden, två av fyra centra kliver av matchen. Det är klart att det blir tufft mot ett lag som Björklöven. Så där finns det liksom ändå en, vad ska jag säga, en ursäkt, även om man aldrig får använda det som spelare, till resultatet. Men det som är problemet, det är över tid att det läcker så sinnessjukt i defensiven. Det finns liksom ingen tydlighet där, vilket det landar ju i tränaren Pannanens knä. Vi har varit inne på honom tidigare. Och jag vet inte hur mycket tålamod som förening man ska ha. Alltså jag har aldrig sett ett större tålamod med en tränare än vad Västerås visar upp just nu.
Nej, alltså det måste ju nästan vara att de inte har en annan tränare som kan gå in och ta uppdraget, för att annars så hade de gjort en brytning där, med tanke på att det känns som att han har tappat hela gruppen fullständigt. Spelarna verkar inte ha något som helst förtroende för Pannanen, som kanske har varit där lite länge nu. Alltså han har gjort ett strålande jobb egentligen under alla år och tagit Västerås dit man är idag. Men om man tittar på hur den här hösten har ser ut, så är de ju bara, de går bara djupare och djupare in i gränden och kommer ingenstans. De måste ju bara hitta ett sätt att bryta allting.
Du, om vi håller oss kvar lite på tränarspåret, räddade Rickard Gynge Anton Blomqvists jobb under söndagkvällen, skulle jag vilja säga?
Ja, det kan man verkligen fråga sig, och kapten Kolja tar upp frågan och Andreas Augustén har en fråga. Hur säkert sitter Blomman med tanke på att Malm fått bygga sitt lag nu, fått ihop bra på berömda pappret, men resultaten uteblir? Försvarsspelet är ett stort frågetecken och spelare underpresterar överlag. Sportchefen brukar ha tränarsparkning som livlina innan man själv hänger löst.
Ja, alltså så här är det. Jag tror att det är så sjukt små marginaler här och nu. Hade man förlorat mot Tingsryd under söndag, så Alltså, jag vet inte ens om han har varit kvar när den här podden släpps på måndag, tidigt måndag morgon faktiskt. Jag tror att jag är rädd för att där är en förändring väldigt, väldigt nära, för att AIK är så sjukt nära ett kval. Med det sagt så är man väldigt nära att åka ner i hockeyettan, vilket vore ju katastrof.
Och man blir ju lite sköra, för man har ju gått in i säsongen med två väldigt unga tränare. Det är ju Anton Blomqvist, och sen så tog han med sig ett år yngre Martin Dendis, som var i Linköpings verksamhet tidigare och kom från AIKs J20. Man blir lite mer sköra i ett sånt läge. Hade det rullat på lite bättre så hade det inte varit några problem att ha så pass unga tränare. Men man stod ändå där förra året. Anton hade en väldigt trygghet med Micke Sundell på bänken förra året. Visst, Martin Dendis kunskap och betvivlar jag inte det minsta. Men den här auktoriteten och pondusen.
Nej, så är det. Du har helt rätt där. Och det finns ju en historia bakom där. Tony Sabel var ju, som du berättade, han var ju nära och signade med AIK. Men där klev ju supportrarna in och sa att ja, med hans historik i Djurgården så är det ingen som ska stå AIKs bås. Och jag skulle vilja säga, hade Tony Sabel stått där så tror jag inte att man hade legat där. För då hade det funnits den rutinen utifrån att varit i Hockeyallsvenskan i många år, coacha länge, kunna ha varit ett tydligare kanske stöd till Blomqvist där i AIK. Så att jag förstår just den här rivaliteten mellan AIK och Djurgården, men i det här fallet så tror jag att det bet dem lite i rumpan faktiskt.
Ja, det gjorde det verkligen, och det visar också lite grann hur svårt det är att jobba inom AIK Hockey, för att det finns krafter som tycker och tänker väldigt mycket, och jag tror säkert att Anton Blomqvist har blivit lite konfronterad här under sina år i AIK Hockey av lite sådana krafter. Det skulle inte förvåna mig det minsta. Men åter till frågan. Vi ska veta att Kristoffer Malm har ett utgående avtal. Anton Blomqvist har ett år till. Så jag vet inte om det spelar så stor roll egentligen, men jag tror att Malm kommer ju absolut inte få något nytt avtal som det ser ut idag.
Nej, men han skulle ju bygga. Sen är det ju frågan, hur lång tid tar det att bygga ett lag? Hur lång tid tar det att sätta
sig? Alltså 2 år är för kort tid. 2 år är alldeles för kort tid.
Så att det är ju resultat som styr. AIK måste börja vinna för att Malm ska få fortsätta. Malm kan vara liksom det mest perfekta namnet för AIK över den berömda tiden. Men det kanske behövs 2-3 år till för att sätta den strukturen i AIK. Det tålamodet kanske inte finns.
Men då är frågan också om de då väljer att gå skilda vägar med Anton Blomqvist, vilket jag tror att de kan göra om de torskar här under annandagsmatcherna mot Djurgården. Även om Djurgården är ett bra lag men de kommer tappa lite spelare till JVM också. Så de är ju ganska tunna, även om man har fyllt på lite grann här de sista veckorna. Men torskar de båda derbyna, då tror jag faktiskt att Anton Blomqvists tid i AIK är över.
Men Djurgården var ju jag i alla fall imponerad av i fredags när man vann mot Karlskoga. Och tidigare pratade vi om Karlskoga, hade 14 spelare borta och Björklöven. Nu hade ju Djurgården ett kraftigt manfall med spelare på JVM och det var skador på ganska betydande spelare. Och man går in och vänder och vinner och liksom avgör i tredje perioden. Och då är det ju så här, de spelarna som haft en ganska liten roll i Djurgården som kliver fram och levererar för dem. Och det tyder ju ändå på att kanske Djurgården kan känna ett lugn nu, att man inte behöver panikvärva spelare, utan man kan låta de här spelarna underifrån få chansen nu, i synnerhet under perioden här där JVM-spelarna är borta.
Ja, man har ju faktiskt 15 forwards på pappret nu. Man räknar in både Blomgren och Victor Nilsson i truppen, och det gör ju att man kan tappa de här JVM-spelarna. Man tog in Niklas Danielsson, Nils Claesson har kommit in under hösten, så man står sig ändå hyfsat stabilt, och då har ändå kommit in lite spelare faktiskt från Tyresö Hanviken och spelat, och det kommer in juniorer som ändå gör ett ganska gediget jobb för dem, och det visar ju också Djurgården, deras ungdomsverksamhet, hur bra den faktiskt är. Alltså det är inte värdigt Djurgården att de ligger i Hockeyallsvenskan med tanke på hur jäkla bra de är på juniornivå. De är alltså bland de bästa i 16, 18 och 20. De ska inte ligga i Hockeyallsvenskan igen, det ska de egentligen ta bättre betalt för.
Ska vi sätta punkt för höstsäsongen nu när det är liksom i juli? Är det där man drar gränsen eller?
Det är väl ditt Örebro-hat som kommer in här nu när de ska möta Luleå på tisdag också. Men annars så kan vi nu sätta punkt för hösten.
Ska vi säga att Rögle avslutar starkt då, med tanke på att man vann mot Frölunda bland annat här på söndagskvällen. Och tittar man i tabellen nu så jag menar, då är man uppe i sina 26 matcher. Och vad har man upp? Jo, man har 4 poäng upp till Timrå på 6:e plats. ett Rögle, och där dessutom ligger Luleå också på de 37 poängen. Ett Rögle som vi har sagt ganska länge nu under säsongen att det är kris och de får inte ihop det här. Oj, 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 de måste värva spelare och herregud, hur ser det ut och hit och dit. Man vann mot både Timrå och Frölunda den gångna veckan och nu tar det fart där, tror
jag. Ja, men jag tror att, och det har jag egentligen sagt hela tiden, att Rögle, de är ju inget lag för botten. De har ju inte lag för botten, utan det är ju ett lag som i sämsta fall ska slåss om topp 6, och där uppe är de nu. Lite fördel kan man väl ha att man har haft den här dipp under hösten, man får bygga samman lite. För övrigt, Cam Abbott, hur grym var inte han i den utstyrelsen han hade under matchen mot Frölunda?
Ja, det var ju faktiskt jäkligt coolt. De firade ju 90-årsjubileum där, och att det som Brogi säger, hur kan man lägga en VM-final samma dag som Rögle firar sin 90-årsjubileum? Och det kan man ju åsikta om, men Cam Abbott var väldigt cool där i båset.
Notering också, Max Bolin, J20-tränaren, har ju stått i båset de senaste två matcherna, så vi skulle väl kunna säga Max Bolin-effekten. Det är David Prins som är sjuk eller frånvarande då, som gör att Bolin har varit inne. Han tog till och med presskonferensen efter matchen mot Timrå.
Ja, ja. Men du sa sjuk eller frånvarande. Hintar du om någonting där, eller ska jag bara tolka det som att han är sjuk, eller vad hintar om någonting?
Alltså man har ju gått ut med att David Prins är sjuk som anledning till frånvaro, men jag hör ju ändå lite smått snack från Ängelholm. Visst, man ska kanske ta saker med nypa salt innan man vet 100%, men nu har jag fritt spelrum i den här podden och då kan jag ta upp det.
Absolut.
David Prins har jag hört att man kanske vill hitta någon annan lösning med, att han kanske gör någonting annat och att Max Bolin då tar det jobbet. Jag vet inte om det finns ett missnöje i spelartruppen eller att man kände att någon förändring behövde göras på grund av dynamiken, eller om det ligger någon sanning i det överhuvudtaget. Men jag har i alla fall hört, och jag tycker jag har hört det från tillräckligt bra håll här nu, att man vill se över hur man har satt ihop tränarna med Cam Abbott, Lasse Johansson och då Max Bolin, som man kanske ser som en ny assisterande.
Ja, intressant. Om nu så att David Prins är sjuk, för vi hoppas att han blir frisk till att börja med. Jag får väl utvärdera det längre fram. Men det är för tidigt att dra, tycker jag, några slutsatser av Rögle, som spelar bättre med puck. Det har varit inne på tidigare. Det finns ju fortfarande liksom en osäkerhet kring det där. Jag tycker att man ger bort lite mer puckar. Inte den här veckan nödvändigtvis mot Timrå och mot Frölunda, kanske mot Timrå, för där matchen inledning så var det, då hade Timrå kunnat gjort både 1 och 2-0 i den matchen faktiskt, men tycker man ger bort lite puckar. Men om jag vill stanna upp lite vid Rögle, man tänker så här, Tambellini har inte varit så jäkla bra i år, eller hur? Det är den känslan vi har, eller?
Ja, offensivt vet jag, för det råkar jag veta att han har varit, men defensivt nej.
Nej, men vet du hur många poäng han har gjort, Tambellini, på 25 matcher?
Ja, jag skulle väl räkna att han har snittat någon poäng per match ändå, trots allt.
Ja, han ligger alltså på 25 poäng på 25 matcher. Han är 4 i poängligan efter Somela, Karlqvist, Pudas och sen då Tambellini. Det finns ju, jag vet, jag tycker inte att arbetsmoralen har funnits där i backchecken och det har liksom inte stämt. Men det säger ju ganska mycket, för det är en spelare vi bedömer utifrån poäng. Vi bedömer ju inte riktigt honom utifrån hans backcheck. Det är ju liksom, det är poängen som, när poängen trillar in, ja, men då är man nöjd någonstans med honom, och framförallt då Rögle vinner.
Men ja, säger, jag vet inte riktigt om Rögle supportrar håller med dig i den bilden, för det har jag ändå sett mycket tendens att man har stört sig just på det här jobbet som han har tummat på.
Jo, men det är frågan om, absolut. Har den problematiken funnits där tidigare, bara att man inte har blivit straffade på det sättet, eller att man har vunnit matcher och legat i toppen av tabellen, då ser man inte det på samma sätt. Men när man förlorar, när ett mål blir så jäkla kostsamt från en dålig backcheck, då belyser sig ju det på ett annat sätt. Det är ju liksom, jag tycker också att det har funnits tveksamheter i arbetsmoralen vissa gånger. Men det kan man ju också ha med sig att det kan ju ha funnits tidigare också, fast man inte har blivit straffad på samma sätt. Men poängmässigt, 4 i poängligan, det finns ju ingenting som säger att Tambellini, när serien summeras, att han kommer vinna den poängligan, vilket jag spekulerade att han skulle göra inför säsongen.
Men en anledning där till att det har trillat, uppenbarligen har det trillat in fler mål, man har blivit hårdare straffade. Är det för att man har en sämre backsida som du säger det, eller har man sämre, man har ju samma målvakter, så att det är ju inte det faller på. Då måste det vara att backarna inte reparerar lika mycket, om vi säger så då.
Det finns, ja, det kan det vara. Sen tycker jag när jag har sett Rögle spela att motståndarna har läst spelet lite. Att Rögle har använt spelet efter sargen ganska mycket. De har, motståndarna har stängt den ytan, fått stopp på Rögle forwardarnas fart. Det vill säga att de har chippat ut pucken och sen har man liksom inte fått något fäste. Så har man kunnat vända spelet grovt förenklat då. Där tycker jag man har förbättrat nu på slutet. När man kan blanda lite från att spela efter sargerna, vilket... Det har man gjort med framgång, men man måste också kunna spela typ Wallinderspel, Ekestål Jonsson, de här duktiga backarna spela ut pucken. Då blir man ett mer dynamiskt lag, men kanske att man inledningsvis var lite väl, lite för lättläst.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Inför SHL-säsongen så har ni väl inte missat att man kan läsa om det senaste och hetaste inför säsongen, bland annat Sannis analyser. Och nu har vi ett supererbjudande för er som lyssnar på Sanni och Svensson. Gå in på expressen.se/Sanni Svensson så har vi ett erbjudande där ni kan läsa Expressen Premium för 19 kronor de första 2 månaderna. Så ta del av ett supererbjudande.
Skynda och fynda! Skynda och fynda!
Sportpsyket har en fråga. Tycker ni Cam Abbott borde ta på sig eller jag tar på sig vinsten mot Timrå? Att Timrå inte får något psykologiskt viktigt mål, att Cam inte tar någon abuse i pausen. Det skickar så bra signaler till spelarna. Jag gillar frågan för Sportpsyket.
Ja,
alltså.
Sportpsyket, han växer. Han skickade faktiskt in sin första fråga förra veckan, noterade det. Och då var det just på det här att Cam Abbott tog en tvåa mot Växjö, vilket straffade dem. Och det gjorde han verkligen mot Timrå eller Frölunda. Så Cam Abbott, veckans coach. Jag vill stanna upp lite vid Timrå där, som har en annan trend på väg neråt. Kanske att man inte är den här topp 4, topp 5, topp 6-laget, utan kommer då komma kanske som ett play-in-lag, vilket vore egentligen, sett till mina förväntningar, superbra. Men man har ändå en dalande trendform. Jag tycker att man sett ganska trötta och slaka ut under en längre tid.
Man har tagit in Axel Rindell, en right-back.
NHL-backen, såg du det?
Ja, NHL-backen. Bara direkt från East Coast, men annars... Han har ju NHL-kontrakt i alla fall.
Ja, visserligen.
Vet du om han är släkt med Harry Rindell, eller?
Nej, det vet jag inte. Det har jag faktiskt ingen aning om. Men det vore ju kul om han vore det. Det hade varit fräckt. Men
Modo-ikonens vad ska man säga, släkting eller någonting.
Mora, Harry Rindell är mer Mora för mig.
Ja, jag förstår det. Men vet du någonting om Axel Rindell? För vi har fått rätt mycket frågor på det, vad han kan tillföra Timrå.
Nej, inte mer än ett fåtal klipp som jag sett på honom, men det är ju från East Coast. Man har bara kollat statistiken, så att jag har egentligen inga förväntningar på honom mer än att det var en väldigt nödvändig värvning nu när man kommer sakna Didrik Strömberg en tag framöver. Och när man dessutom hade Eronen borta här med finska landslaget, så var man ju extremt tunna på backsidan. Så att det var ju alltså den värvningen skulle ha kommit för flera veckor sedan. Man blev straffade nu när man, som jag är inne på, man är lite slaka, och det tror jag för man har gått ganska hårt på vissa backar.
Vem av Jakob Stenqvist, Eronen och Rindell kommer inte spela powerplay?
Rindell inledningsvis, tror jag. Det finns väl ingen anledning att plocka bort Stenqvist eller Eronen där, som har gjort det bra.
Stenqvist har jag sett ändå fått en hel del kritik från de egna supportrarna på sista tiden.
Ja, men samtidigt tycker jag, sett över de här alltså matcherna, så tycker jag han har gjort det väldigt bra. Man får ändå ha i åtanke att det är första riktiga säsongen han är ordinarie i SHL liksom, och spelar på en hög nivå med en ganska tuff belastning. Så att han då pendlar lite i prestationerna, det ser jag ju som fullt naturligt. Men jag tror att Rindell kommer in och liksom breddar backsidan, kommer göra Stenqvist gott också.
När vi ändå är inne på backar och Timrå, så kan vi lika bra droppa det också här och nu, att Timrå är det absolut hetaste laget när det gäller David Bernard till nästa säsong. Går Modo inte upp så har Timrå blandats in i den leken.
Det vore ju, så funkar ju näringskedjan att men när Sen och Bernhardt är så fullkomligt dominanta i Hockeyallsvenskan och Modo, så att går inte Modo upp så är det klart att de kommer spela SHL, men det kommer ju smärta mer för Modo att få se en Bernhardt i en Timrå-tröja om det nu skulle vara fallet.
Jag fick faktiskt höra från en väldigt initierad person att allting pekar på att det blir Timrå. Luleå låg väldigt nära där ett tag. Sen har ju Bernhardt under hösten bytt agent. Han har numera Mårten Gren. Och Mårten Gren har ju väldigt starka connection till Mårten Madsen som är assisterande sportchef / scout i Timrå bakom Kimmo Kappanen. Så att jag tror att de har lite connection där mellan varandra när det gäller David Bernhardt.
Ja, det hade varit en jättebra värmning för Timrå. Samtidigt kan vi ju, jag vet ju att så här funkar ju, men jag kan ju känna en liten sorg över det här också, att det är liksom, här sitter man och pratar om Hockeyallsvenskans bästa back och han kommer spela då i Timrå eventuellt då nästa år när Modo är så bra, så att jag förstår ju det. Går inte Modo upp, likt som hände under pandemisäsongen, jag menar kolla nu Tambellin, Jonsson, Karlqvist, vilka spelare man hade den säsongen, och Björklöven också för den delen. Så det blir ju tufft att börja om. Men nu tyder ingenting. De har vunnit mycket matcher, men det ser ju jäkligt bra ut för att ta steget upp.
Du var ju i Örebro under lördagen och jobbade på Örebro Leksand. Och det kommer in väldigt mycket frågor som rör John Quenneville i Leksand där. Och det tänker jag att jag ska bolla över till dig direkt här. Rasmus Brand skriver: vad är grejen med John Quenneville i Leksand? Är han i frysboxen eller är han på väg bort? Eller tränar han får komma i form, som Björn påstod? Blir inte klok när tränare sätter bra spelare på läktaren? Nu spelar han ju mot Örebro och slår till och med en straff. Rickard Karlsson: vad tror ni om Quenvilles framtid i Leksand? Har man någon ersättare på gång? Max Verano, frågetecken.
Grejen att jag tror nog inte att man ens behöver någon ersättare på gång. Man får tillbaka Roma, Rivik får tillbaka från skadad och Heinemann, alla som har saknat mot Örebro i lördags. När de är tillbaka, Heinemann och Roma från landslaget, Rivik från skada, så tror jag att jag ser noll framtid för Quenneville i Leksand. Det är bara för mig, det är en tidsfråga innan han kommer lämna det. Jag är inte säker på att han kommer fira jul i Dalarna faktiskt.
Men vad är det som gör att de inte vill ha honom då?
Ja, men kolla, vi har ju varit inne på det. Det tog inte många veckor innan vi var inne och liksom peta och gegga det där. Det är noll attityd och kroppsspråk. Han är ju personligen själv av en åsikt att han tycker att jag är mål, jag behöver inte göra jobbet. Och så funkar inte den här ligan. Han har ju noll respekt för hur ligan är uppbyggd och vilket jobb som krävs. Han har ett kroppsspråk som skriker ta mig härifrån eller jag skiter i allt. Och han har attityd också som gör det. Så att jag tror att Leksand skulle vara ett bättre lag utan Quenneville i omklädningsrummet. Förstår du vad jag menar? Du skulle till och med kunna lyfta upp en junior som är långt ifrån hans kapacitet, men jag tror det ändå att laget skulle vara mycket bättre. Så att riv plåstret. Det kommer säkert kosta ekonomiskt. Skicka vägen.
Men du, när vi ändå är inne här på Örebro, Patrik Eriksson ställer en fråga. Örebro-spöket. Varför har Leksand så oerhört svårt mot just Örebro? Vad har Niklas och S i skjortärmen?
Niklas tålamod är det som stryper Leksand. Jag vet inte att Leksand tappar väldigt mycket tålamod när man spelar mot Örebro. Det är ett genomgående mönster. Man får inte riktigt det här fästet i sitt forecheckspel. De är väldigt bra, tycker jag, på att överbelasta Örebro i egen zon. Så att de får inte riktigt trycket Leksand och vinna pucken. Och då kan de vända spelet ganska snabbt Örebro och då straffar man Leksand. Jag menar, man har skjutit 14 skott på mål Örebro och gjort 6 mål. Och då, jag menar, 3-4 skott var väl mer än dumpuckar som Armalis och Kaskis och då fick ta i Leksandskassen. Så de var sjukt effektiva. Men det skulle vi säga att Niklas S är hans tålamod.
Ja, och egentligen så, visst var det så förr att det var tvärtom för en 4-5 år sedan. Går det i synk med när Niklas Eriksson kom till Örebro då?
Ja, det kanske gör det. Det är mycket möjligt. Och jag har ju bara den här i färskt minne, den här kvartsfinalserien för ett par år sedan när man liksom körde över Leksand med 4-0 matcher efter de första två matcherna var ganska jämna och sen var det ju autobahn. Men du, en fråga också från Edvin här. Som tycker att man vet inte riktigt vad man har Örebro inför nästa säsong när det gäller hela organisationen. Men hur ser lagbygget ut? Glenn Gustafsson en hemvändare? Finns det chans för fler hemvändare? Till exempel Daniel Viksten, vars kontrakt går ut i Färjestad.
Ja, det, alltså Viksten har inte gått så bra som han har gjort tidigare i Färjestad. Det får man ju ändå säga. Däremot så tittar jag på Örebros lag och vad de ändå har byggt upp till den här, alltså till nästa säsong, så ser jag ändå ytterforwards med Mattias Bromé, du har Leo Karlsson, du har Glenn Gustafsson som kommer in, Emil Larsson har skrivit nytt kontrakt, du har Ekström, du har Eklind, och jag tycker de tar ju steg för steg för steg för steg varje säsong och är för mig tredje kedjespelare. Sen har du Hoffbauer på väg upp, du har William Wikman som gör ett bra jobb, du har Milton Oskarsson, och sen så kanske man ändå vill gå på någon spets, alltså typ Carl Klingberg eller liknande på en ytterförvarsplats, man ställer upp med dem ytterförvars, mm. Man kommer upp i, vad blir det, 10 stycken ytterförvars, och sen utöver det så ska du ha centrarna också. Då ser jag Mastermäki som en ganska klar fyra, men tittar du sen vad du har sen, då plats på center 1, center 2, center 3. Och backsidan, där ska du väl in kanske två namn. Det beror lite grann på hur det ser ut med Näckve och lite andra. Näckve skrev väl i sig lång kontrakt där.
Ja, jag tror det.
Ja. Men där är någon plats där framme i laget. Man har Filip Holm på ett längre kontrakt. Men där finns utrymme för ytterligare någon spelare. Och räknar jag på Örebros lag med Filip Holm, Mattias Bromé har dyra kontrakt. Enroth har ett dyrt kontrakt. Finnarna har ändå ganska dyra kontrakt. Emil Larsson signar för över 200 nu till exempel. Glenn Gustafsson runt 160 i månaden, så är jag ändå uppe på en 36-37 miljoner på Örebro. Och räknar vi då att de kanske ska gå in i nästa säsong med 50-52 miljoner, kanske öka något. Snittet är ju uppe runt 50 miljoner redan i SHL, ja. Men jag tror inte, ja, alltså då är det inte jättemycket utrymme för en center 1, en center 2, en center 3 och en toppback. Det kommer att kosta på, plus att man kanske vill ha en spetsytter utöver det, så att alltså Örebro är ganska långt framme med sitt lag egentligen, förutsatt att man hittar rätt centra, men alltså jag bara ser framför mig, Dennis Rasmussen kommer man gå stenhårt på.
Det vore ett bra namn, men du var inne på att Abols var på glid till andra klubbar, men hänger inte ganska mycket av det här på Leo Karlssons vara eller icke vara? För jag tänker att han har ju ett rookie-kontrakt, han kommer kanske in diverse bonusar såklart, men det, den summan han kommer spela för, ska du värva en Leo Karlsson spetsspelare så måste du betala 250, och med bonusar och så kanske de får betala 70 för honom i månaden då kanske, förstår du vad jag menar? Så det hänger ju på hur
jag förstår den problematiken, men man ska ändå veta att signar Leo Karlsson i NHL så får du NHL-pengar för det, och då måste du sätta sprätt på de NHL-pengarna för att ta in en ytter av den kalibern som Leo Karlsson redan nu håller, och han kommer att vara en absolut absolut toppspelare i SHL nästa år, och då måste du måste sätta sprätt på de NHL-pengarna direkt för att du ska få ett slagkraftigt lag, om du nu leker med tanken att Leo Karlsson ska vara med i utgångstruppen.
Men du har också fått från Johan Palmer, kan ni prata lite om att både Niklas Johansson och Niklas Eriksson från Örebro, att de inte har någon plats kvar i förening vad det verkar inför nästa säsong. Han gillar starkt Niklas Eriksson som tränare. Han får jävligt mycket ur sina trupper. Vad är det som händer med sportsorganisationen? Är det hela havet stormar eller vad finns det för plan, tänker du?
Nej, alltså man har ju en ganska tydlig plan. Det har ju pratats om både Johan Lundskog och Johan Hedberg som tränare. Och jag tror att det är någon av dem som kommer landa i Örebro till nästa säsong. Niklas Eriksson har ingen framtid i Örebro, det kan vi slå fast rakt av. Den såg att det var något snack om att han skulle till Köln eller något liknande. Men det tror jag inte för fem öre på.
Nej,
faktiskt.
Nej, absolut inte. Det kan vi slå ner helt och hållet. Men det som är med Örebro, som jag gillar, deras intro. Det växer för varje gång jag är där, så växer introt på mig. Jag vet att du det kanske
är det hymnen du pratar om då, eller?
Ja, exakt. Hymnen där, Örebrohymnen, den är fin.
Ja, den är riktigt fin. Och frågan är om Niklas Johansson kommer få höra den nästa år. För det tror inte jag, eftersom vi var inne. Vi fick ju frågan både när det gäller Niklas Eriksson och Niklas Johansson. Och Niklas Johansson tror jag absolut inte blir kvar heller i Örebro. Frågan är om han hamnar i Brynäs. För jag hör lite signaler på att Brynäs ändå tittar över sin sportsliga organisation. Johan Alsén kommit in ändå hyfsat grön. Erika Gram är ju mammaledig just nu. Frågan är om man ska titta på någonting där hon kanske blir mer dedikerad till damverksamheten som hon kan på sina fem fingrar utan och innan. Att hon kanske släpps lite grann från här verksamheten. Om man plockar in ytterligare ett kort, om det skulle kunna vara någonting för Niklas Johansson, eller om det till exempel är Niklas Persson som kanske är aktuell för ett sånt jobb. Jag har ingen aning, jag bara spekulerar. Nej. Nu, men jag hör att Brynäs ändå tittar över den biten.
Där måste jag ändå på tal om när du skickar ut frågan på roliga tweets som vi får till svar, så var det flera som tyckte att vi skulle hylla Brynäs för deras starka vecka. Brynäs har ju alltså varit spelledig den här veckan. Jag gillar den självironin faktiskt.
Ja, det var någon Malmö-supporter som var likadan. Det måste vara bästa veckan på länge, så att Daniel Eriksson skrev att bästa veckan på länge, inte en enda förlust för Malmö denna veckan. Ja, det blev en nyhetsintensiv början på förra veckan. Nick Shore, som jag sa i förra veckans podd att han var på gång till HV71. Han blev klar för HV71 bara 2 dagar senare. Och de passade även på att värva finländska backen Oliver Kask. Och det är oerhört många HV-supportrar som är nyfikna på vad vi egentligen tyckte om honom. Och om jag känner dig rätt nu, så har du ändå granskat en back. Framförallt har du ju granskat.
Ja, det har jag gjort. Man har ju förmånen att man kan klicka i liksom en spelare, så kan jag titta på alla hans byten, vilket jag gjorde efter Oliver Kaskis debut för HV71 mot Växjö. Jag satt och kollade på det i söndags. Börja i den ändan. När jag sett Oliver Kaske tidigare i finska landslaget, så har jag gillat det jag sett. Spelskicklig back, tyckte han har varit ganska rörlig, bra. Jag känner en oro att det kommer ta lite tid för Kaske, för när jag såg honom mot Växjö, bra första pass, bra skott, kanske inte träffa mål i den utsträckningen som man borde göra, men det som blir i det defensiva spelet, han blir ganska platt på fötterna. Förstår du vad jag menar då?
Nej.
Okej, okay, det var det jag misstänkte. Nej, men när man går liksom nästan från framlänges till baklänges, att man inte får riktigt med sig farten, att man blir stillastående. Alltså man får ett stopp i sin skridskoåkning utan att man slår stopp, vilket gör att man tappar väldigt mycket fart. Och med tanke på hur SHL går, så tycker jag inte att han riktigt visar upp en tillräckligt bra skridskoåkning i den första matchen mot Växjö. Det kommer göra att han, jag tror att inledningsvis kan han få lite problem i spelet innan han kommer in i det och hittar rätt där. Det är en stor utmaning, och det vet jag var problemet för honom i Schweiz också. I KL blir du inte lika straffad för det, för där går det inte lika snabbt. Där har du en större individuell teknisk skicklighet men inte samma fart. Men i Schweiz hade han problem där, och jag tycker jag såg det lite också i premiären mot Växjö.
Men alltså, hur ska du komma runt det? För det är ju det enda man pratar om i SHL, att du måste kunna åka skridskor, annars är du ju körd i SHL. Hur kommer du runt det när du ändå, han besitter ju uppenbarligen en jäkla verktygslåda och har en skicklighet. Är det det som gör att han ska komma runt den något svaga skridskoåkningen?
Ja, men då gäller det att anpassa sig i spel. Det finns ju sämre skridskoåkare som gör det bra i SHL. Det gäller ju att kunna läsa spelet, och det kan ju Oliver Kaske göra.
Robert Hussein till exempel.
Ja, exakt. För liksom, nu har han forward, men det är ett tydligt exempel på en som klarar att liksom styra tempot. Men han måste hitta en anpassning. Hur nära klarar jag ligga min motståndare? Hur mycket avstånd behöver jag ta? Och hur liksom hitta den balansen i sitt spel för att inte bli straffad där? Och det är det jag menar med tålamod. Att det kommer ta några matcher för honom att hitta rätt i spelet i SHL. Men jag tycker ändå att det är en bra värvning från HV71 baserat på det som jag har sett från honom i finska landslaget för ett gäng år sedan.
HV71 valde ju faktiskt också att skicka bröderna Davidsson. De har legat ute på marknaden ett ganska bra tag här nu, och det var ju tappare som nosade upp bröderna. Och egentligen skulle jag ju vädja till Nubben. Jag vet inte om han lyssnar på detta. Förmodligen är inte Nubben vårt klientel på lyssnare. Eller jag hoppas det. Men Nu får det räcka med att hålla på i truppen. Nu tycker jag att HV ändå har varit på rätt väg ett bra tag. Man har plockat in spelare. Det är både backar och det är forwards. Och man har hittat någonting här nu. Man har fått in spelare. Nick Shore kommer ju troligtvis gå in som en ny första center i laget. Man ställde upp med 12 forwards igår. Man har Fisker Mölgaard. Man har Nick Shore på gång in. Man har Simon Önerud där bak också i bakfickan. Man har säkert någon ytterligare junior som man kan kasta in. Och på backsidan är man ju ganska fulla just nu också. Man, det är till och med så att man skulle kunna låta någon gå. Så uppmaningen till HV nu är ju att nu måste de få jobba ihop här, de som är där.
Jag håller med. Jag kollar på laget som har ställt upp mot Växjö. Hjalmarsson, Martinsson, första backpar. Man har Laledja, Billings. Jag tycker kanske att Billings, han har ju passerat bäst före. Men okej, okay. En sjätte, sjunde back fortsatt okej. Okay. Sen har du Kaski, Emil André. Det är ju sex ändå, om du kollar på de backarna. Så, om
plus,
man får
att
säga
Victor Sjöholm, plus att Victor Sjöholm kommer tillbaka sen.
Precis, så då skulle du i praktiken kunna ha Billings som sjua. Du skulle kunna spela Laledja med Kaski till exempel, eller eftersom jag gillade Sjöholm och André tillsammans där innan Sjöholm drog på IVM. Så att det laget som HV, precis som du säger, inte in och peta någon med det här laget nu, utan bara liksom låt bygga och gör saker, teambuilding, hitta känslan, hitta gruppen, hitta förståelse, hitta roller för varandra och bygg därifrån. För det laget som HV har nu, tycker jag, så kommer man inte behöva kvala om man hittar gruppkemin framför allt.
En notering när det gäller just backar med HV-förflutet är att Adam Almqvist fick lämna Traktor i Ryssland. Tror du att där är något SHL-lag som låter desperationen segra över moralen?
Nej, absolut inte. Almqvist är ju det allra tydligaste exemplet, för jag menar, han signade ju KL så pass sent. Han ville ju inte HV71, Almqvist. Han fick ingenting HV71, valde då sent. Jag menar, det var ju
Det var i september, va?
Ja, precis. Och valde då att skriva på för Traktor. Liksom när det var ju inte så här, jag sitter fast i ett kontrakt, jag kommer inte loss. Den ursäkten som kanske går att applicera på Jakob Lilja till exempel, för att nämna ett namn då, som han som en av få spelare som har pratat i media. Det Almqvist valde ju faktiskt ett aktivt val att lämna för KL. Så att där kommer ingen klubb i SHL eller Hockeyallsvenskan tror jag plocka in honom.
Okej, så den moraliska kommer trumfa desperationen.
Ja, alltså, ja, det tror jag i det här fallet. Skulle det komma ut en superspelare som kommer in och kunna göra skillnad direkt, då kommer man kunna liksom vrida och vända på den där moralen. Men i det här fallet blir moralen väldigt enkel att hålla, eftersom jag tror att Adam Almqvist inte är en spelare som gör skillnad i många SHL-lag.
Men och, låt säga att det kommer in någon som man vrider och vänder på det. Då har man ändå gjort det en gång. Då blir det lättare för nästa klubb att göra det om någon annan har gjort det.
Ja, absolut. Men nu tror jag inte, jag tror ingen klubb tänker så att om vi gör det så blir det lättare för HV71 och om Luleå tänker...
Man upplever ändå om hur stormen blir. Alltså, min teori är att det kommer bli en jäkla storm mot den här klubben i 1-3 dagar kanske.
Nej, men
det lugnar det sig.
Ja, men jag tror inte klubbarna är speciellt bryr sig mycket om huruvida stormen kommer från dig eller mig eller Hans Abrahamsson.
Nej, det är väl sponsorerna mer, va?
Det är väl, och framförallt supporterna. Jag ser många supportrar som har liksom aldrig i livet att vi ska plocka in en KL-spelare. Så jag tror väl de man ska vara mest rädd för, vad ens egna supportrar, för jag menar, vänder de klubben ryggen? Lek med tanken att Luleå då, som kanske har en högljudd supporterskara i det fallet, att nu tror jag inte att Luleå kommer göra det, men om Skuggan hade plockat in en spelare, jag tror att jag är osäker om det här hålläktaren ens hade fyllts upp i ren besvikelse över att den moraliska kompassen saknas.
Ja, men det tror jag faktiskt också att det kommer bli ett stort slag lite grann där. Men ja, allting har en tendens att lägga sig, men du har en poäng i det också. Men när vi ändå är inne på HV, de mötte ju Växjö i lördags. Och vi har fått väldigt mycket frågor vad vi tycker om tifot som Växjö-fansen ställde upp med där. Det originella Jönssonligan, eller vad säger du?
Ja, men alltså, ska jag börja någonstans så var det ju ett jäkligt fint tifo. Det ska jag också berömma. Skellefteå hade ett jättefint på Sten och Georg där. De där, får man kalla dem klubbikonerna, brorsorna där. De hade ett jättefint tifo, men det var ju verkligen Skellefteå. Ska vi säga liksom hur det, tifot var gjort utifrån hur det var... Det var ju skitsnyggt tifo.
Ja, absolut, ja, det var jättesnyggt. Alltså, det var inget snack om saken.
Men problemet är att Jönssonligan har ju funnits i Karlstad och Färjestad och var ju väldigt liksom, det är ju den kanske bästa kedjan som har funnits i SHL, bortsett kanske från några lockout-kedjor där 2004-2005.
Är det en av kedjorna, om vi bortser från lockout-kedjorna, är det en av din favoriter? Jag skulle ändå säga Smurf-kedjan är ju nu, eller Daniel Sedin och Weinhandel när de spelat, och ja. Henrik Sedin.
Men sen Wuttilainen, Törnberg, Davidsson,
ja.
Mårtensson, Weinhandel, Håkansson. Alltså det finns, om jag tänker utifrån när jag, de som jag mötte mycket, så var det tre kedjor som sticker ut.
Vilka var det som var bäst i Timrå på din tid? Vilken kedja var det som drev laget då?
Ja, Krykov, Norgren, Robert Karlsson, första två åren. De, alltså, de
spelade
var
de
ju...
inte den här Robban på när han gjorde det som var på rymmen till Robert Aschberg som Jallo Hedvig skrev?
Just det, det var någonting, ja, just det. Och stor, stark och vacker när Krykov var på line-upen, då var det gåshud när han satt på bänken.
Det är fortfarande helt otroligt att Krykov är finne.
Ja, absolut. Absolut. Och det som var det roliga efter att han avslutade karriären så var han brevbärare. Det var ju liksom så att han...
Oj!
Alltså, ja, det finns liksom... Om man skulle liksom utse ett jobb på en spelare som man spelar med så var det så klockrent att Krykov skulle vara brevbärare. Han var liksom... Ja, kanske inte på Postnord som är bespottad i Sverige, men han var prototypen på en brevbärare. Jag vet inte...
Men alltså brevbärare var ett sånt yrke som många elitspelare hade i början på 90-talet innan man blev heltidsproffs, så var det ett sånt typiskt förmiddagsjobb. Jag vet att fotbollsspelare var väldigt mycket var det brevbärare. Man läste lite sådana tidningar. Yrke, så stod det brevbärare på var och varannan spelare. Jag kan tänka mig att det var ett sånt yrke man gick och knägade klockan 6-12 på dagen och sen så var det träning på eftermiddagen.
Eller som Dan Svan i Huddinge, den stora backen, nummer 12. Yrke, sopgubbe.
Det är klass. Det är de yrkena som driver runt vårt land, så det har jag största respekt för rediga knägare, ska jag säga.
Du ska snart få tävla, Svensson, och du satte mig på pottkanten senast, som bekant. Men du, det har dykt upp frågor. Det är stort intresse kring Brickley i Västervik. Och vad vet du, vad hör du, vad finns det någonting att säga om då Brickley, som har offensivt, får vi säga, gjort succé i Västervik, som haltar rejält i den hockeysvenska tabellen?
Har du snackat om både Modo, och det har snackats om Björklöven och Brickley, och det har snackats om Vela och Modo, och det har snackats om allt möjligt där egentligen när det gäller Vela, att det är andra som vill ha honom. Men det som jag hör är att det är Björklöven som är absolut hetast på Brickley, och att budet Det kommer bli alltså en i stort sett miljonaffär för att få ut honom. Men Västervik vill inte sälja just nu, utan de vill avvakta läget lite till. Och jag vet inte vad det är de vill avvakta, för att, jag menar, Västervik, det är ju nästan konstaterat att de kommer få kvala, med tanke på att de ligger ganska djupt begravna längst ner i tabellen. Så att det ligger Västerviks styrelses händer det här. De har ju tillsatt en ny ordförande. Förra ordförande hoppar ju av ganska snabbt. Jag vet inte om det var någon sjukdom eller liknande. Jag vill inte spekulera i det. Så Västervik har en liten ny styrelse på plats. Och det är väl det som har dragit ut på den här processen. Så Brickley, skulle jag säga, innan säsongen är slut, hamnar han i Björklöven. Och Vela hamnar i Modo. Och nu har Västervik också plockat in en back. Man plockar in en ny nordamerikan. Så att...
Det är en affärsidé, men det blir ju svårt också när en hockeyallsvensk plats står på sin existens och sälja spelare, som det var tidigare år när man har skickat iväg spelare.
Men samtidigt, om du säljer så åker du på ekonomin istället, så att man kanske måste göra det ändå.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Det finns så jäkla mycket att prata om, men nu tycker jag att vi tävlar. Och jag vet, har hört på den här podden, att du är ju expert på ordförande. Du har en förkärlek för styrelseordförande. Men jag kan säga att du pratar om ordförande. Den har inte synts i Västerås, och ordförande i Västervik och det hit och dit. Men jag kan säga att det är en hockeypersonlighet, men det kommer inte vara en ordförande, så mycket kan jag säga.
Ja, det var ju skönt det i alla fall.
Är du redo?
Ja, jag är redo.
På 5 poäng. Dubbel SM-guldmedaljör och dessutom JVM-guldmedaljör.
Alltså jag vill ju bara chansa på femman här nu. Jag vill verkligen bara få dubbel SM-guldmedaljör är ju den här, och JVM. Ja, jag drar en chansning här nu. Jag skriver upp.
Vi har fått ett svar från Svensson på 5 poäng. Ganska modigt faktiskt. På 4 poäng. Gjorde sin första säsong i SHL 2006-2007. Har endast tillhört 2 klubbar trots att han gjort 14 säsonger i ligan.
Ja, kan ju vara bekväm med mitt svar faktiskt.
På 3 poäng. Han har själv aldrig spelat i SHL eller Hockeyallsvenskan. Eller ens i ettan för den delen.
Ja, det är bara att köra på.
På 2 poäng. Han lutar sig den här säsongen mycket mot Lars, Christian, Niklas, Andreas och Max.
Ja, okej. Okay. Ja, absolut. Mm.
Kanske SHLs största profil som coachat samma klubb i 10 sekunder och på 5 poäng. Ta bort det där jäkla smiley från facet. Alltså det irriterar mig. Men på 5 poäng svarade du?
Roger Rönnberg.
Yes, för Roger Rönnberg på 5 poäng. Alltså han har dubbla SM-guld med Frölunda och vunnit ett JVM-guld. Det kanske var lite enkelt, för jag tänkte att jag skulle sätta det på att det var någon spelare där. Det hade ju faktiskt lika gärna kunnat varit Max Friberg där. Men,
ja, så är det ju.
Han gjorde sin första säsong i SHL 2006-2007 med Luleå, och han har då endast tillhört Luleå och Frölunda i SHL under 14 säsonger. Och Roger Rönnberg har ju ingen elitkarriär att skryta med, och han lutar sig mycket mot Lars Johansson, Christian Folin, Niklas Lasu, Andreas Borgman och Max Friberg. Jag ville inte skriva Joel där, för då hade du satt det direkt, men nu hade du redan klarat det. Och SHLs största profil kanske, som coachat samma lag i 10 säsonger. Då får man väl önska en 5 och en jäkla god jul till Svensson.
Ja, det samma. Och vad tror du, hur tror du Roger Rönnberg hade gjort sig som jultomt hemma hos familjen?
Väldigt bra. Väldigt bra tror jag. Han har ju den här lite teateraurarna, han står på bänken och gestikulerar, så att jag tror att han hade varit en bra jultomte.
Ja, det tror jag också. Hur kommer du vara jultomte på jul i år, eller kanske du inte vill avslöja om någon lyssnar?
Nej, jag tror ingen av dem som jag ska vara jultomte för kommer lyssna, men jag ska faktiskt fira jul med en min frus systers barn där som är 2 år, och då är det väl dags att kliva i tomt istället. Jag trivs ju i den rollen väldigt bra.
Det tycker jag verkligen att du ska göra.
Alla där ute,
ha en riktigt bra jul och ett gott nytt år, och så hörs vi helt enkelt efter jul allihopa, och så får ni läsa på Expressen om ni inte kan få nog av oss helt enkelt.
Nej. Ja, var rädd om varandra. God jul, gott nytt år. Så hörs vi igen nästa år. Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.